Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين
1, 2, 3 in a thousand ways I'm lost in a maze 4, 5, 6 I dream of a place my dream has no face
dream has no face
so big so young but I wanna fly I'm not gonna cry
not gonna cry
so 1, 2, 3 and don't be shy come shout out my name
shout out my name
shout out my name shout out my name shout out my name shout out my name
shout out my name just shout out my name shout out my name just shout out my name
Robert, jag vill slänga tillbaks oss i början på din bok Kobane-syndromet. Jag har läst boken och jag ska vara jätteärlig nu. När jag läste baksidan och även kanske första kapitlet där du beskriver att du en dag utan att din fru och dina två barn vet om det bestämmer dig för att åka ner till Turkiet, Syrien och området som är drabbad av IS, krig och elände.
Helt omringat.
Helt omringat.
Kobane.
Och jag ska vara ärlig mot dig och säga, när jag läste första kapitlet eller första biten så satte jag mig själv i din frus situation och tyckte att du var väldigt, väldigt egocentrisk.
En idiot kanske.
Nej, det sa jag inte. Men jag tyckte att du var egocentrisk. Ja. Två barn. Och jag tänkte ju mig själv i situationen. Om min man skulle göra något liknande. Att han en dag skulle ta sin ryggsäck och i hallen i princip säga, nu åker jag. Inte få någon tidsangivelse. När kommer jag tillbaks? Kommer jag ens komma tillbaks? Och så vidare. Men den åsikten och den känslan förändrades när jag läste resten av boken. Jag tror att den var spännande. Så jag tror jag läste den bara på kanske ett par, tre dagar. Så min åsikt om dig förändrades. Och boken är otroligt gripande. Jag verkligen föreslår att ni ska läsa den, ni som lyssnar på det här. För du berättar om din resa. Och det tänkte jag att du ska få göra så gott det går i en podd. Berätta, vad var det som hände?
Alltså som jag sa i början, att IS-terroristerna, när de började attackera Sindarberget, och röva bort yazidiska kurdiska kvinnor och sälja på basarer. Och sen attackerade de strax efter Kobani i staden. Och de visade på LiveLeak och YouTube helt öppet hur de avrättade, hur de slaktade och deras slagord och så vidare. Deras enorma vapenarsenal som var helt amerikansk. Pansarfordon, tanks och helt moderna. Så när de omringade Kobani och folkmordet där, man såg ju hur folk led. Jag satt mig framför tvn och radio och telefoner och internet och jag kunde inte sova längre. Delvis väcktes ihop mina känslor från barndomen. Jag kunde inte sova, jag var inte mig själv, jag var som en zombie.
Vilket år är vi nu?
Det här 2014. Höst. Och... jag kunde inte sova, ätstörningarna. Jag började liksom få mardrömmar och det kändes inte bra. Och jag bestämde mig att jag måste åka ner och hjälpa dem. Jag visste att alla människor flyr därifrån för sina liv. Jag visste att man kan bli dödad när som helst, vilken sekund som helst. Ändå, hade jag talat om det för min fru och mina barn, jag hade blivit övertalad. Jag skulle aldrig fått åka. Jag bestämde mig. Jag visste att min fru, hon har bra yrke. Mina barn... det är ingen krig här, de kommer klara sig, deras mamma är klok, de kommer ta hand om det. Jag visste att det fanns tusentals barn och skadade där nere. Och jag visste att det inte fanns en sån yrkeskategori som mig som kan hjälpa, jag är mångsidig. Va? Och som kan hjälpa människorna där nere, jag vet att jag kan mycket.
Men Dorbert, vänta. En annan, eller jag skulle säga de flesta andra människor, när man sitter och tittar på... elände, krig och så vidare på tv, så tänker man ju inte att nu köper jag en enkelbiljett ner. Då tänker man jag tror att många tänker, hur kan jag hjälpa till? Men man tänker ju från sin situation här och nu, du vet, var ska jag swisha pengar, vilken organisation kan jag gå med i, ungefär de tankarna tror jag de flesta människor vanligtvis tänker. Varför tror du att du reagerade så starkt?
Jag kopplade delvis till min barndom. För jag led ju mycket. Alltså mitt inre fortfarande när jag pratar om det. Jag kan ju bara falla i gråt när som helst, vilken sekund som helst. Och jag kände mig inte okej som människa. Utan när alla människor tittade på det här i hela världen. Ingen gjorde någonting. Inte för att jag var någon hjälte eller något sånt, utan jag tog den uppgiften att jag ville vad som än händer åka ner dit och hjälpa de här människorna med det jag kan.
Kände du en skuld mot de som är kvar?
Mot mig själv. Mot de andra också. För jag vet att jag inte kan hjälpa alla människor. Men jag vet att jag visste att jag kunde vara till någon typ av hjälp. Jag kunde vara med dem. Och så vidare. Och därför jag berättade inte till min fru. För att inte bli övertalad. Jag hade köpt min enkelbiljett. Jag paketerade min ryggsäck. Den mest nödvändiga saker som jag tyckte. Jag tog med mig. Sen tänkte jag hade lite pengar. Jag tänkte köpa saker och ting i Turkiet. Och i Turkiet. Jag åkte aldrig till mina släktingar. Jag träffade aldrig någon. Min syster och ingen. För att de inte ska övertala mig.
För de bor fortfarande i Turkiet?
Ja, en del. Min syster hon flyttar ner. De bor i Turkiet. Och jag har många släktingar. Jag ringde aldrig till någon. Och då, du vet, de kommer och säger, är du tok i huvudet? Liksom, vad fan, är du dum eller vad gör du? Och så vidare.
En vanlig reaktion.
Ja, och i alla fall. Och så när 15 minuter kvar, då gick jag till min fru. Jag försökte krama henne. Vad är det, sa hon? Jag åker nu. Var? Det kommer ni. Då fick jag chocken, är du dum eller vad fan säger du? Så gick jag direkt till min fru och min dotter också. Ta hand om din mamma, och då sa jag till henne, ta hand om min dotter. Och då ville jag inte stanna längre för att de skulle prata och så vidare. Jag vände, och deras sista blick, och så vände jag mig. Tårarna började rinna liksom. Och de pratar ju bara, jag vill inte vända mig längre. Utan jag vet att det kommer inte kännas bra. Jag sprang ner för trapporna. Och där nere då följde jag ner och min son kom och hjälpte mig. Och in i bilen. Min son körde mig till Arlanda. Och jag grät hela vägen i alla fall. De blickarna från min dotter och min fru och min sons blick sista vid Arlanda vid passkontrollen. De förföljde mig hela vägen. Och de förföljde mig också de kommande 2 åren. Vilket jag inte trodde att jag kommer att överleva. Det var en vansinnig resa.
Varför just Kobane?
För att det var där det hände. För IS-terroristerna, de var ju helt vansinniga. De var barbarer. Alltså de brände, de våldtog, de slaktade helt öppet. Fortfarande finns det deras brutala metoder på Liveleak och YouTube.
Och geografiskt, Kobane ligger...
Den ligger precis i gränsen i Turkiet. Det finns en stad i turkiska sidan som heter Suruç. Och den är en stad precis på syriska delen. Den heter Kobane. Båda städerna egentligen är samma stad. Det är släktingar. Och de delade när de bildade kartan efter första världskriget. Och kartan, gränsen gick mitt i staden.
Gränsen mellan Syrien och Turkiet.
Och Turkiet. Mm. Jag sprang in i gränsen till Kobane, då, syriska delen. Och klockan, när jag kom ner dit, först kunde jag inte ta mig in. Jag arbetade där, jobbade och hjälpte. Det var ju protester och demonstrationer. Och, du vet, man såg helt öppet att IS attackerade med tanks och pansar och... Man såg helt öppet, och turkiska militären har spärrat från gränsen här och IS från andra håll. Och en natt klockan 00:30, vid midnatt, jag träffade en grupp med en bra vägvisare. De tog in mig. Och det har jag beskrivit i boken också. Och då, vi försökte in och vi blev upptäckta. Och det där, du vet, på andra sidan, det är inte som på filmer. Utan det blixtrar bomber. Man ser liksom elden bara flyger förbi en. Och ljudet. Du vet, jag är bra idrottsman, jag kan springa bra. Jag sprang oftast 3, 4, 5 kilometer. 300 meter, 400 meter. Jag kunde knappt springa, jag kunde inte andas. Ångesten var här. Andningen, jag var torr i halsen, jag var kissnödig, jag var bajsnödig, jag var rädd. Och då tänkte jag, vad i helvete har jag tagit mig in på? Vi blev upptäckta av turkisk militär också och började skjuta på oss.
Det här är när du skulle ta dig över gränsen från Turkiet till Syrien, till staden Kobane.
Ja, 300-400 meter pratade vi om. Mm. Och turkiska militär började skjuta på oss från 50 meters håll. Och en av tjejerna som är på sidan om mig, hon blir skadad. Och grabbarna lyfter henne och vi räddar henne också. Och sen är vi på minfält. Rädslan, jag har aldrig upplevt hela mitt liv. Alltså hur kan man bli så pass törstig? Hur kan man bli? Ja, alltså jag kunde knappt andas. Men vi lyckades ta oss in. Vi hade en bra vägvisare.
Det var du.
Vi var 22 eller 23 personer. En vägvisare. De andra, vi pratade alltid med varandra. De såg professionella ut allihopa. Även tjejerna. Även hon tjejen som hon blev skadad. Hon grät aldrig och skrek aldrig. Hon fick ett skott i ryggen. Hon skrek aldrig. Hennes bara grimaserna såg man. Men inte skrika ajaj eller sånt.
Ingen. När du säger att de var professionella, hur menar du?
De var kurdiska krigare. De kom från bergen. Sen ska jag få veta det. Alla visste hur de ska hantera saken. Man såg på deras blickar. De var unga, starka och de var inte som mig. Jag var det enda som var liksom amatören där. Och jag försökte prata med dem. De pratade antingen ja eller nej. Eller oftast var det där. Så att jag ska hålla tyst för att jag hörde så vidare. Och deras sätt att springa var ju annorlunda också. De visste hur de gjorde. Det var ju krigare, riktiga, professionella kurdiska krigare som skulle in och hjälpa kurderna mot IS där.
Och men du väl tog dig in så blev du faktiskt gripen.
Jag blev gripen, ja.
Av
just kurdiska YPG. Mm. Och de visste inte, de visste alla andra. De väntade alla andra, men de visste inte om mig. De frågade mig vem jag är. Då säger jag Dorpes Kobane. Vem är Dorpes Kobane då? Ja, det kan jag inte säga till er förrän jag kommer till basen. Okej då sa de, ta väskan och telefon och allt jag hade. Ingenting fick jag behålla. Så jag blev i husarrest i 2 dagar.
Men Dorpes, vi måste poängtera att det är ju inte ditt riktiga namn.
Nej, inte det är
då
inte.
I alla fall.
Nej, det är inte.
Och Dorpes betyder omringad. Mm. Och Kobane som du tog som efternamn är namnet på
staden.
Staden.
Mm, precis. Och det bestämde jag mig redan när jag var i Sverige. Innan jag åkte, att jag ska ändra mitt namn. Jag var inte bekväm med mitt namn. Utan det var ju ett namn som var påtvingat en av mina farföräldrar. Och det namnet gick vidare i generationer. Och det var en turkisk namn. Och det var jag inte alls bekväm med. Och då var det dags. Och jag har beskrivit också exakt lite hur detaljerat, varför jag bytt mitt namn. Lite mer detaljerat, det vill jag inte säga nu.
Mm.
Och där fick jag chansen att ändra mitt namn. Och då var det ju dags där. Och det tackar jag för att jag gjorde. Sen när jag blev gripen i husarrest, alltså det var inte fängelse, det var ett hem där många krigare var där, utan jag fick ju samma mat som de fick, och det första jag fick av dem, det var ett paket cigaretter. Jag hade slutat liksom röka i 3 år, och sen kom dit, första jag får det ett paket cigaretter. Jag tackade och tog emot, för jag tänkte, jag kommer inte överleva här. Mm. Så att, vem bryr sig över jag då? Ja. Och det var ju cigaretter som jag aldrig i hela mitt liv sett någonstans. Det är märken som har kanske legat i lager i 15-20 år. Så här. Så konstiga namn, jag har aldrig sett dem. Men det var ju bra. Och efter andra dagen så blev jag fri. Jag fick frikort. Det var enda civila som kunde röra sig fritt i hela Kobani. Det var jag. Och jag fick ju beväpnade vakter och så vidare.
De liksom godkände dig och förstod att dina motiv var...
Vi hade referenser också. Mina motiv, de visste att jag kan vara till hjälp. För att jag var i många olika sektioner. Alltså jag var ju först och främst i källarsjukhuset, jag hjälpte skadade. Sen vi hade 10-15 sjukhem, vanliga hem. Alltså där låg 15-20 stycken skadade och 15-20. Ingen hade koll på. Det fanns bara beväpnade vakter där. De bara låg där. Ingen behandling, ingen rehabilitering, ingenting. Och medicineringen bara, de tog själva hur mycket de ville. Det var ju kaos alltså. Källarsjukhuset var, jag hade aldrig sett, man ser på filmerna, på vissa scener. Det var exakt så, bara för att det ska skyddas från bomber. Och bomberna föll varje sekund, i hundratals. Som tack, 75-80% av bomberna exploderade inte. Det finns en anledning också, det jag har beskrivit i boken. Och det är helt otroligt. Mm. Annars hade vi inte överlevt. Jag hade inte funnits vid liv. Inte jag, inte många heller. Mm. Och jag hjälpte i sjukhuset och alla sjukhem. Och jag blev trött. Du vet, man sprang hur mycket. Och ibland var man tillsammans med 4-5 kompisar här. Och hur vi ska hantera och vad ska vi göra. Så gick vi olika håll. Mm. Så efter 2 timmar, 3 av liken kommer. Av mina kompisar som var tillsammans för 3 timmar sedan. Mm. Är du med? Mm. Och när det är dags för min lik kommer. När det är dags att jag dör. Det var hela tiden. Mm. Du vet. Och där rädslan. Första månaden, 1,5 månad, jag var livrädd. Men sen efter. Jag övervann rädslan. Jag var inte rädd längre. Utan då var det liksom arbeta hårdare. Och den som gav mig modet ännu mer, vet du vilka det var? Det var kvinnorna. Det var tjejerna där. De fantastiska kvinnorna. För i revolutionen mot IS-terrorismen, det hade växt också en kvinnorörelse. Fantastisk. Alltså fantastisk. Den demokratin som finns där, det finns inte här i Sverige. Mm. Det gör inte det. För kvinnan har tagit sin plats i alla positioner. De har tagit sin plats i politiska plattformen. De har tagit sin plats på gatan. I affärsverksamhet. De har tagit sin plats i kanton, i regeringsnivå. Hälften är kvinnor, hälften är män. Ja. Och det är alltid en man och en kvinna. Spelar ingen roll vilken organisation det är. Det är alltid en man och en kvinna. Och de har tagit sin plats i första fronten. Kurderna där nere, de har världens största kvinnoarmé. Det är officiellt erkänt. Och de var IS-terroristernas värsta mardröm.
För att?
För att de, om de skulle bli mördade av kurdiska kvinnor, då kommer de inte hamna i paradiset. Vi hörde från deras walkie-talkie. Så här, jag ska berätta för er. När de attackerade ett område, alltså vi har ju walkie-talkie som vi hör från 80 kilometer, men den här var mitt i stan. Och i ett område nära parlamentet, då är det 12 stycken tjejer, brigaden, YPG. Och en av tjejerna heter kommentaren Fermandar Meryem, översten Meryem. Och hennes nästa, hon som är under henne, hon heter Asmin. Ja, jag har ju väldigt många bilder och filmer tillsammans med dem. De har varit de absolut... Jag har aldrig i hela mitt liv sett kvinnor med den kruten och den dynamismen. 12 stycken, de blir omringade av över 75-80 stycken IS-terrorister. Och i walkie-talkie hör vi. När, du vet, när de attackerar tjejerna, våra tjejer, de sjunger. Alltid. Eller sjunger de på kurdiska högt, de hör. Eftersom IS-terrorister ofta skriker Tekbir Allahu Akbar! Och de svarar med sång och tilili. Och då hör vi från walkie-talkie. Då är redan nästan 23-24 IS-terrorister dödade på plats, på öppen mark. Och då en annan överste från IS, Emir, han pratar med emiren som är på första fronten. Varför attackerar ni inte? Och då svarar han. Det är ju kurdiska tjejer, det är kvinnor, hur ska vi attackera? De vågade inte attackera där. I slutändan 48 stycken av deras likhittades. Ingen tjej blev skadad. det vi pratar om, kvinnorna har tagit sin plats, inte bara på gatan utan även i krigs. De hämtade inte mat utan de krigade också. Det är vad de har visat världen. Det är just därför vi kallar YPG, de kurdiska, och alla de som har kämpat i Rojava, i norra Syrien mot IS, det är världens, mänsklighetens försvarare. Det är de förtjänar den största respekten, inte bara de, alla kvinnor. Men när det klaffar till, då kvinnorna tar sin plats. Och det var ju exemplaret där. Sen när det var också barnen. Det var inte bara sjukgymnastiken, och jag fick läkarrollen. Jag fick ambulans.
Du är faktiskt utbildad till
sjukgymnast. Ja.
Men där nere agerade du
och vidareutbildning med ortopedisk medicin, så att säga. Jag hade ju bra grundkunskaper även i psykiatri, eftersom jag jobbade i Rättsmedicinalverket och rättspsyk många år. Och jag hade en fasbok med mig. Så jag hade en apotek på sjukhuset och rehabiliteringen, vilket jag delade medicinerna. Och genom fas, va? Och genom fas fick jag ju lära mig väldigt mycket.
Så du öppnade ju faktiskt en sjukhus där nere.
Ett sjukhus och ett stort rehabilitationscenter där jag kunde ta emot 130 patienter dagligen varje dag. Mm. Så 2015 hade jag i min rapport, officiellt rapport, 28 200 patienter som har gått in genom mina dörrar och fått behandling. Och jag är enda läkaren, psykiatern, fysioterapeuten, apotekaren. Men jag utbildade väldigt många sjukgymnastassistenter, sjuksköterskor som ska hjälpa mig. Så att jag visar dem vad de ska göra, hur de ska göra. Medicineringen, det var jag. Injektionen, jag lärde dem. Första hjälpen, allt jag lärde dem. Hur de ska infart och så vidare. Allting jag lärde dem.
Ja. Jag måste fråga dig. Det du beskriver i boken och det du faktiskt beskriver nu är ju rådande krig. Du var där nere i 2 år.
2 år, ja.
Var det någon gång under de här 2 åren som du faktiskt ångrade att du åkte ner?
Nej.
Inte en enda?
Inte en enda sekund. Men varje natt när jag var ensam, i de få minuterna eller få timmarna i mitt rum, jag kunde titta upp i taket och leta efter någon spricka. Och jag följde sprickan bara. För att få bort allt i mitt huvud. Och där följde också mina barns och frus ögon mig. Varje natt. Och där många gånger jag följt i gråt. I mitt eget rum. Jag har inte kunnat sova. Det har hänt att jag har sovit ett par timmar. Och sen walkie-talkien, larmet har gått upp på posten att vi är under attack. Då har vi varit upp och inte kunnat sova hela dygnet och dagen därpå och natten därpå. Man har varit som zombie. Även man velat sova så har man varit rädd. Tänk om vi blir tagna i sömnen.
Mm.
För att det fanns ju, det är därför jag beskriver ju också lite i boken om konsekvenserna. Traumorna. Paranoia, hallucinationer, rädsla, ångesten, ätstörningarna, mardrömmarna. Alltså rädslan, det är ju... Det är ett åkomma där du kan inte beskriva när du är under attack och när du vet att de här människorna tar om dig, de slaktar dig, våldtar dig, de kommer att göra dig till en lekdocka. Och då måste du kämpa emot dem med alla medel för att kunna överleva. Och den rädslan går inte att beskriva. För torrheten. Kiss, du blir, alltså du, från ingenstans du blir kissnödig, från ingenstans du blir bajsnödig, från ingenstans du blir knäsvag, det blir kaos i din kropp alltså. Men övervinner du rädslan, då växer det, överlevnadsinstinkten. Då står det emot dem. Vi hade ibland 10 meters avstånd mellan oss. 10 meter. De sprang mot oss för att spränga sig själv i luften. De lyckades vissa gånger, men vi klarade oss. De körde bil in i sjukhuset och spränga. Alltså det var ju en kille från tredje våningen. Vi är med 2 bår, vi är 8 personer. Det är mitt inne i stan. Vi har fått larmet och många skadade. Vi måste med ambulans dit. Ambulansen, vi har parkerat 100 meter bakom ett hus. Vi tar båren och springer. Och då är det soldaterna, kurdiska YPG, YPG, de visar oss vägen. Vänta, säger de, för de skjuter från alla väghåll. De är väldigt nära. Och, och då säger springer vi till nästa underbeskjutning. Och helt plötsligt när vi står vid en kant, väntar på order att vi ska springa till nästa hörn. Det är 50-60 meter kvar vi ska nå till skadad. Helt plötsligt hör vi en Takbir Allahu Akbar! Och då hör vi en någon skrika uppifrån. Snabbt, så fort han säger Takbir, då tittar vi. En IS-terrorist uppe på tredje våningen, fullt med bomber och hoppar på oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hade han inte skrikit Takbir Allahu Akbar hade varit döda allihopa. Vi sprang alla i hörn till hörnet och där blev beskjutna av andra IS-terrorister och boom! Två av oss blev svårskadade. Jag klarar mig. Vi plockade hans huvud 200 meter därifrån. Han som sprängde sig. Vilken människa kan spränga sig så? Alltså vi pratar om en feg, en ful, en brutal, ett krigsföring där mänskligheten inte skådat någon gång. Men kurdiska kvinnor, YPG och YPG och de där frihetskämparna, de har besegrat dem idag på marken. Men det innebär inte att IS är slut. De finns överallt. I dagens läge är de i Sverige. Så att, och i kriget, det var inte bara att plåstra om, att hämta skadade eller döda från ambulans eller att bara rehabilitera. För i krig det är det alltid barn som kommer i kläm, oavsett vilken sida de är. I mitt fall var det barn i Kobani. De, när man såg deras blick, jag såg ju oftast min barndom också när jag såg på det. Och där barnen gjorde mig knäsvar. Och när de såg mig, eftersom jag var utlänning, enligt dem, för jag var kurd, men då jag var utlänning, jag kom från Sverige. Jag är läkare, det är doktorn. Och det föddes ett hopp för dem. Det gillade jag inte. För varje gång de såg mig, det var ett hopp. Jag såg på deras blick. Herregud, jag har inga helande händer. Jag kommer inte kunna göra mycket. Jag är bara sjukgymnast. Jag kan göra det och det. Men förväntningarna, jag kan inte rädda, liksom, jag kan inte rädda alla människor.
För du kände att det var en falsk hopp de fick av dig?
För dem var det ett brutalt hopp. Där jag kunde göra allt för att jag var doktor och jag kom från Sverige och så vidare. Och det var ju en viss motivation för dem, självfallet. Men i mig kändes det inte bra, för jag var inte tillräcklig. Jag var ensam, jag var inte tillräcklig. Men jag kom på en idé när jag såg barnen. Organisera barnen i en lokal där jag kan utbilda dem i musik, i dans, i sång och lek. Bara för att de ska för stunden glömma kriget. Jag lyckades med. De flesta var föräldralösa barn. Jag lyckades med, jag började med 7 barn. Och jag informerade alla människor. Så fort informationen gick ut, alla familjer som var kvar där. Det var inte många familjer kvar. Så i slutändan hade jag 150 barn. I 5 olika grupper. Och jag har filmer och bilder på dem. Och det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att barnen under fullt pågående krig, de tänker inte på skotten och bomberna. Utan de lekte, de sjöng, de dansade. Och det var min dag. De gjorde min dag. They made my day. Och det gjorde att jag ville stanna kvar ännu längre. För jag ville inte svika barnen. En känns det som jag har svikit dem, för de ringer mig, deras föräldrar, om från Facebook. Nu är de lite vuxnare, så från Facebook, de många skriver till mig, hundratals av dem.
Dobbers, du måste berätta, för du berättar faktiskt även i boken om när du träffar svenska IS-soldater.
Ja, tyvärr. Jag träffade inte bara svenska IS-terrorister, utan jag träffade faktiskt mer än 35 IS-terrorister mer än 35 länder. Då pratar vi om England, Birmingham, många från Birmingham, från Tyskland, från Frankrike, från Belgien, från Norge, från Danmark, från Indonesien, från Malaysia, från Tjetjenien. Alltså, jag kan räkna 38 länder.
Men det måste vara väldigt speciellt att träffa någon som pratar.
Men när jag träffade två svenskar, då var min värld sönder. Jag hade inte räknat med. Och helt plötsligt är de framför mig. De var skadade. En var död redan. Tyvärr så var den död. Och under den pågående kriget, jag hade förlorat några av mina vänner. De hade dödat alltså. Hela deras grupp blev eliminerade. Några stycken blev levande tagna. En svensk var en utav dem. Han var också skadad. Och då skriker de utlänningar. Och då ena ser han är från Sverige. Och då springer jag. Och jag är med ambulansen där för att plocka skadade. Och jag springer och då säger jag, det är etnisk svensk.
Jaha.
Ja, det är etnisk. Det är ingen svensk alltså. Det är svensk medborgare.
Okay.
Men från norra Afrika.
Mm.
Från Afrika. Och då tar jag tag i honom och säger, vad fan gör du här? Säger jag. Alltså jag var ju så förbannad. Jag gjorde inget utfall så. Man får inte göra så. Men jag var så förbannad, för jag hade förlorat 2-3 stycken mina vänner några minuter innan. Och han var jihad, jihad. Och han var chockad för att jag kunde ju svenska. Man såg ju, men han hade dödsångest. Han ofta tittade på sidan om hela tiden. Han låg precis bredvid. Och det finns en mening för det också. Varför han tittade på det. Och var kommer du ifrån? Så här, du vet, jag var ju, det är krigsfronten. Och han bara, Örebro. Så här, Örebro. Är det din kompis, sa jag. Han tittade igen. Han kunde knappt prata, men det kom ord. Han tittade, men när man såg hur dåligt han mådde när han såg den, honom. Han låg där bredvid död. Kommer han också från Örebro, sa jag. Han svarade inte. Jag försökte hela tiden, tårarna rann, och han var ju väldigt svårskadad. Medan en annan öppnade liksom infart för dropp och sånt där. Till slutändan de plåstrade om in i ambulansen.
För ni hjälpte även IS-soldater?
Ja, ja, självklart. Han fick ju den hjälp han ska behöva, första hjälpen. Ingen rörde honom. Alltså, jag var bara lite agiterad bara för att min hjälpredvän, jag skrek och så, men ingenting annat. Han fick inte någon, ingenting. Alltså, jag gjorde inget fel. Så, man får inte så. UPG arresterar dig om du gör något sånt. För vi är inte som dem. Vi har aldrig varit som dem. Vi är inte brutala, vi är mänskliga. Har du gjort ett fel, då ska du åka dit och ska sota för det. Du ska stå inför rätta. Är det livstid, är det livstid. Avrättning är avrättning. Men det är domstol som gäller. Det är inte, jag är inte, om jag gör som dem, då är, vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad om jag gör som samma metoder som dem? Det är ingen skillnad.
Vad hände med honom?
Tyvärr så han dog 20 minuter, en kvart 20 minuter senare i ambulansen. Han var svårskadad, han hade fått 3 skott i bröstet.
Och varför kollade han åt sidan hela tiden?
Jag tror det var hans bror.
Mm.
Det var hans bror nog. Mm. Så att, det var ju den ångesten, dödsångesten. Och han var ju helt, man såg ju på honom hur illa han var hela tiden han vände. Och han kunde inte liksom ta tag i honom heller, för han hade rörligheten. Han hade ju rösten när han kom. Och det var ju förskräckligt. Jag mådde jättedåligt 2-3 dagar. Jag ringde runt mina vänner i Sverige och talade om för dem. Och jag upplevde en sån grej med de lilla minuterna jag kunde ringa då. Så sa jag det till dem. Och det var ju fruktansvärt för min del.
Men då, jag måste fråga. Sen förstår jag om du inte vill svara. Det är ju diskussioner om det här med återvändande IS-soldater.
Nej, ursäkta mig, förlåt mig. Vi, alltså snälla, vi måste ju kunna också kalla det rätta ordet. Va? Vi pratar, det är inga soldater vi pratar om. Vi pratar om mördare, terrorister. IS-terrorister heter de. Varför ska vi förfina dem? IS-krigare, IS-soldater, förlåt mig. Vi pratar om IS-terrorister. Det är vad de är. Mänsklighetens största fiende. Nummer 1. Förlåt, varsågod.
IS-terrorister som återvänder till Sverige, som är svenska medborgare.
Ja.
Hur ska man göra? Hur ska Sverige göra?
Det här är en väldigt viktig fråga. Kurderna och de kvarvarande syrianerna, assyrierna där nere. YPG, de har bekämpat de senaste 7 åren IS-terrorister. De har försvarat egentligen hela världen och mänskligheten. Vi har förlorat 11 000 män och kvinnor. Fortfarande tusentals av våra kvinnor är borta, sålda och använt som sexslavar. Våra barn har blivit bortgifta redan när de är 4, 5, 6, 7 år gamla. Våra barn är placerade, 800 stycken barn från 8 år till 24 år. Placerade 800 stycken i en bordell i Raqqa bara för att IS-terrorister ska ha sina behov tillfredsställda. Vi fick ett sms ifrån en av de tjejerna som var 16 år gammal. Yazidisk tjej. Alltså jag får årsrån, det blir ett rasande känsla i mig, så jag mår inte bra ens berätta det här. Det hon skriver liksom, hon beskriver huset hon befinner sig just nu i. Hur många de är, cirka 800 yazidiska tjejer. Och det är en bordell. Snälla, meddela amerikanska flyg så de bombar det här huset. Vi orkar inte leva. Nu kurderna har gjort sitt. Våra mammor har gråtit tillräckligt. Jag orkar inte längre lyssna på våra mammornas skrik. Och jag vill inte någon annans mamma ska skrika av gråt. Vi har dött tillräckligt. Vi har våldtagits tillräckligt. De har tagit allt vi har och äger där nere, vårt folk. De här människorna har radikaliserat i sina egna länder. De har åkt härifrån och lekt Gud i 6-7 år. Medan de länderna bara tittat på och inte gjort någonting. Var var ni någonstans då? Helt plötsligt när 40-50 IS-terrorister som är gripna, som vill återvända. Är vi oroliga? Vad ska vi göra? Och har det dykt upp skribenter från ingenstans, hundratals. De inte ens vet vad IS är för någonting. Har ingen aning om. Bara för att skriva. Det har blivit demagogin, diskussionen. Ingen framfart, ingen agerande. Bara tomma ord. Och det är farligt. Medan vi pratar om tomma ord, de må väl organisera sig ännu bättre. För vi ska inte vara oroliga för de 50-tal som är där med sina barn och kvinnor. De är redan arresterade. Det finns en plan för dem. Vi ska vara oroliga de som redan finns här. I rapporterna, vi har 150 återvändare. Vi har också 2000 som är starkt radikaliserade jihadister. Ja. Sen har vi ytterligare över 6000 som är anhängare och sympatisörer till dem. Vi pratar om uppemot 10 000 personer i Sverige som kan röra sig om de här organisationerna. Vi måste ta tag i det här. Vad som ska hända med de här? De här länderna, Sverige och alla andra länder som har tillåtit de här människorna åka ner dit och leka Gud och göra de här brutala morden, massmorden, våldtäkterna, sälja våra kvinnor på gatorna. Nu är det dags att ta er ansvar.
På vilket sätt?
Ja, prata med kurdiska regeringen där, kanton. Prata med YPG/YPJ. Hjälp dem ekonomiskt. Bygg fängelser där. Skapa en hjälp dem att kunna ställa dem inför rätta. Behöver inte komma dit, men ställ upp för dem. För att vi har förlorat allt. Eller ta hem dem, men ställ dem inför rätta. Vi är inte för att du ska ta hem dem och släppa dem fria. Kom, ta ditt ansvar. Vill du ta hem dem, varsågod. Ta hem dem, ställ dem inför rätta på det de har gjort. För det är ingen skillnad det som händer där. Det är riktiga familjer vi pratar om. Det är riktiga barn vi pratar om. Och det som hände i Drottninggatan, det var också våra barn. Så det som händer i Mellanöstern, det är inte bara där. Det är ett globalt problem. Vi måste ju erkänna det. Och vi måste kalla det på rätta orden också. Vi pratar om terrorister, vi pratar om extremister, vi pratar om mänskligheten, absolut värsta fiende nummer ett. Är du inte som dem, de eliminerar dig med de värsta metoderna. spelar ingen roll var du befinner dig någonstans i världen. Och de sprider sig som virus. De är duktiga på det de kan. Så därför det är väldigt viktigt att de här länderna, bland annat Sverige, tar sitt ansvar och kommer i kontakt med UPG, UPG och kurdiska representanter där nere och ställer upp och hjälper dem och diskuterar hur vi ska hantera det. För vi har väldigt mycket bevis där nere. Vi har deras telefoner, mobiler, vi har bilder, vi har allt. Vi har människor som talar om vilka som är vad, vad de har gjort, allt. Det finns inte en andra människa som är gripen som har ångrat sig, vet du det? Av de kvinnorna. Kvinnorna är lika skyldiga som männen. De har inte hamnat där av olyckshändelse, det är väldigt viktigt. De har valt att åka ner dit. De bara gav sig i sista sekund, antingen ska de dö eller ge sig. Det är därför de gav sig. Annars hade de dött. De har inte ångrat sig, det ska vi veta också. Så att jag vet inte om du fick svaret. Svaret är att de måste ta sitt ansvar. De får inte blunda. De får inte att det ska vara ingenting har hänt någonstans. I 7 år de har lekt Gud. De ska ställas inför rätta. De ska ställas till svars. Här eller där. Men då gäller det att svenska regeringen, myndigheterna tar sitt ansvar. Kommer i kontakt med de representanter i norra Syrien, med kurderna. Hur vi ska hantera det här. Lägga upp en plan. Kurderna är öppna för det här. Varför ska vi hålla tyst i bakgrunden och lyssna på demagoger medan de väl organiserar sig? Och sen ska vi också kunna förebygga all slags extremism här i Sverige också. Se till att de inte etablerar sig. Se till att de inte stör människorna i förorterna. Se till att de inte får också statligt stöd, vilket de får, de flesta av deras föreningar. Och de jobbar helt öppet. De flesta av dem är också partipolitiskt bundna i de flesta partierna. Det kan jag rätt öppet säga.
De siffror som du pratar om, är det siffror som är välkända för Säpo?
Ja.
Varför tar man inte hand om? Man vet att det
alltså,
finns
2000... Alltså Säpo, de gör ett bra jobb. Polisen gör ett bra jobb. De har inte tillräckligt med resurser. De har fullt koll. De vet exakt vad det är för någonting. De vet vilka det är. De vet hur de hanterar, hur de arbetar. De är duktiga. Så att deras jobb, det är deras jobb. De är experter på det. Vi pratar om att se till att de får ökade resurser. Både Säpo får ökade resurser. Polisen får ökade resurser. Plus att man gör någon viss ändring i lagen. Så att de ställs inför rätta. Det är inget omöjligt. Det går. Bara man vill, bara man agerar. Självklart, Säpo och polisen ska få extra resurser för att kunna bearbeta det. Vi pratar inte om en plats, vi pratar om rikstäckande. De finns överallt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.